بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما توفيقي إلا بالله وبه نستعين أما بعد باب من الشعر حكمة أدب المفرد كابيتل 381 كابيتل Viss poesi är vishet. Och författaren kommer nu nämna ett antal kapitel som handlar om poesi. Och poesi, som han här säger, är i rubriken Viss poesi är hikma. Viss poesi är vishet. Och vi kommer att nämna bevis på de olika formerna av poesi som finns och vad poesi har för roll i islam, tillåten poesi och förbjuden poesi. Ja. Och här nämns hadith Imran ibn Hussein, eller en man som heter Mutarrif, sa att jag var tillsammans med Imran ibn Hussein i Kufa, från Kufa till Basra. فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا. Och det var sällan han slog läger på någon plats förutom att han läste poesi för mig. Och så sa han, inna fil ma'arid lamanduhatan 'anil kadhib. Och det finns sannoliken utrymme i al-ma'arid istället för att ljuga. Och vi kommer tillbaka till den delen inshallah och ta'ala. Taib. Här då Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, denna nobla sahabi, reste tillsammans med Mutarrif mellan Al-Kufa och Al-Basra. Och när de slog läger eller vilade så brukade han då läsa poesi för Mutarrif. Och det bevisar att det var från sahabas vana att läsa shi'r, att läsa poesi. Och sen säger han detta uttalande, inna fil ma'arid lamanduhatan 'anil kadhib. El ma'arid betyder att man säger någonting som kan förstås på ett sätt. Det vill säga att man förklarar någonting på ett sätt utan att behöva ljuga. Man förklarar någonting på ett sätt utan att behöva ljuga. Och till exempel, som ulema här nämner, två bröder bråkar, två muslimer bråkar, och du är med ena killen, och han gör dua, han säger Allah förlåt muslimerna, Allah vägled muslimerna, Allah förbättrar muslimernas tillstånd. Då går du till andra killen och säger, Allah, jag hörde honom göra dua för dig. Ja? Kif. Han gjorde dua för muslimerna, och han är muslim. Har han ljugit? Han har inte ljugit. Och han gör det för en nytta. Nytta av vad? Islah. Att förena mellan dem. Så det kallas då för ma'arid. Taib. Och det här är inshallah och ta'ala tillåtet om det finns en maslaha. Om det finns en nytta i religionen. Och man inte bedrar den man pratar med. Okej, man bedrar inte personen som man pratar med. Till exempel om man hamnar i en domstol, i en tvist. Säger, vems är den här marken eller någonting sånt. Då kan du inte komma med en ma'arid för att försöka gärna lura till dig och säga, men jag har inte ljugit i domstolen. Nej, utan då måste man vara helt ärlig. Men då det finns vissa undantag då där det är tillåtet att använda al-ma'arid. Och kanske ett av de kändaste exemplen från Koranen då profeten Ibrahim a.s. sa om sin fru att hon är min syster. Jag är min syster i religionen. Och det sägs också det här med när han sa inni saqim, jag är sjuk. Då säger vissa ulema, jag blir sjuk av eran kyrk. Mitt hjärta mår inte bra av eran avgudadyrkan. Så att han ljög inte. Ja. Och här säger då Imran ibn Hussein att det finns yani undanflykt och utrymme i dessa ma'arid från att ljuga. En person behöver inte ljuga utan kan istället använda el-ma'arid. Men ulema har sagt att det här är inte någonting man ska ta lätt på eller göra i onödan. Utan bara om det finns ett starkt behov. Som vi sa till exempel att göra islah mellan två personer. Eller ja, en farlig person kommer till dig. Du känner honom här i centrum. Han är beväpnad. Han säger för att låna pengar. Jag behöver låna 1000 spänn. Du vet, han ska köpa knark eller något. Och du till exempel har pengar i plånboken, jackan. Och du säger så här på fickorna, på byxorna, jag har inga pengar. Och du menar, jag har inga pengar i fickorna, byxfickorna till exempel. Eller någonting sånt. Utan att behöva då ljuga och samtidigt inte sätta sig själv i problem. Så att det är tillåtet. Och det kommer att komma snart, inshallah, ett helt kapitel om el-ma'arid. Nästa eller nästa, eller om 2-3 lektioner kommer det komma ett kapitel om detta. Då kommer vi inshallah fördjupa oss i detta ämne. Nah. طيب. Nästa hadith berättas från Marwan ibn al-Hakam, som säger att Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abdi Ya'uth berättade att Ubay ibn Ka'b berättade att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa inna mina shi'ri hikmatan. Sannoliken så finns det viss poesi som är hikma, som är visdom. Yani poesi som är sanningsenlig och som är god. Och som vi kommer att nämna hadithen, att poesi är som tal. Gott tal är som god poesi, är som gott tal, och dålig poesi är som dåligt tal. Det har samma yani dom. Och bara för att det rimmar och låter vackert betyder inte att poesin är bra. Den kan vara dålig. Och idag, förr i tiden, satt och tänkte lite på det här. Musik, det var instrument. Och ville man uttrycka sig, då var det poesi. Idag är det lite tvärtom. Idag är det lite att man blandar in den här att uttrycka sig i musiken. Ja? Och speciellt hiphop, spoken words och jag vet inte, eller många sådana här saker. Vilket också, hiphop är väl en form av, vad kan man säga, poesi som man vill liksom ge, nämna sina åsikter och så vidare. Och där finner man mycket, alltså musik ska man inte lyssna på alls, men man finner mycket samband mellan dålig poesi och dålig, eller musik och de här rap och det som folk sjunger och så vidare. Att det är samma sak, att hävda sig själv, att ljuga, att blåsa upp sig själv. Och jag är störst, jag är bäst, jag är starkast, jag har mest folk bakom mig, jag är rikast, jag har gjort mest bla bla bla, jag har mest kvinnor, jag vet inte vad. Ni vet alla, musik, det är katastrof. Och det är som dålig poesi. Det är, och ännu värre, för då har man också lagt till musikinstrument som i sig själv är haram. Som han alla. Ja, men det finns då poesi som är hikma. Och det är den poesin som inte är, vad kan man säga, negativ. Utan den poesin som är förenlig med islam. Den är positiv. Som poesi där man prisar Allah. Där man prisar profeten Muhammad alaihissalam. Man nämner islams goda sidor. Man nämner den islamiska aqidan. Och så vidare. Och poesi, alhamdulillah, i islam är någonting väldigt vackert och fint. Och det underlättar mycket för människan att förstå sig på och att memorera saker och ting. Yani, poesi kan förkorta väldigt mycket. Till exempel någon säger till dig, du ska lära dig villkoren av la ilaha illallah. Hur många är de? 7. Kan du då? Kan du då? Bara sådär. Det blir svårt. Men om du memorerar den här korta poesin, ilmun, yaqinun, ikhlasun, sitquka ma'a mahabba wa inqiyadun wal qubulu laha wa zida thaminuha al kufrana minka bima siwa illa min al ashya qad ulih. Yani till exempel, du lär dig bara kort 2 poesirader. Alla 8 finns med där. Alhamdulillah. Så poesi förenklar mycket. Och det finns poesi i alla kunskaper. Man har gjort poesi om fiqh till exempel. Man har gjort poesi när det kommer till arvsrätt. Man har gjort poesi när det kommer till arabisk grammatik. Al-Fiyya ibn Malik, bland de kändaste. Man har gjort poesi när det kommer till Mustala al-Hadith. Al-Fiyya av al-Iraqi. Och så vidare. Och det finns många, det är bara exempel. Enkel poesi, Aqida. Sulam al-Wusul av al-Hafidh al-Hakami. Och så vidare. Ja, yani, alhamdulillah, det finns mycket. Khair. Ibland kan poesin handla om god karaktär. Som Imam Shafi'i har mycket poesi när det kommer till adab och så vidare. Så alhamdulillah, poesin mashallah är ett starkt vapen och också någonting som stärker människans arabiska kunskaper. När man lär sig arabiska, yani Koranen är viktigast, hadither på andra plats. Men poesi är också viktigt. Att kunna lite poesiverser för att du memorerar någonting som du sen kan ändra lite på, yani, då har du de här orden i huvudet. Ja. Så det finns då från poesi som är hikma. Inna mina shi'ri hikmatan. Här finner vi då att Rasulullah alayhi salatu wasalam har sagt att viss poesi är vishet. Vilket tyder på att poesi då är tillåtet. Ja. Och också en annan faida. Att ibland till exempel man kanske jobbar. Man vill inte lyssna på Koranen för man kommer inte riktigt koncentrera sig. Man kan inte heller lyssna på en dars. Man kommer inte höra vad sheikhen säger. Bismillah, sett på poesi. Sett på arabisk poesi. Och inshallah, det är khair, mashallah. Och det finns grym poesi. Nuniyat ibn al-Qayyim. Han talar om Allahs egenskaper. Han försvarar Ahle Sunnas aqida. Han talar om Allah Azza wa Jalls namn och egenskaper och förklarar dem med poesi. Och sen när man kanske memorerar lite finns det förklaring på dessa Nuniyat ibn al-Qayyim från Sheikh ibn Taymin och så vidare. Så att det kan vara ett alternativ till att lyssna på Koran eller lyssna på Durus. Och alhamdulillah, de som är mubtalin, eller de som har drabbats av sjukdomen av att tycka om musik, kan också byta ut den här, yani det här onda medlet mot att istället då lyssna på poesi som också är väldigt vackert. Där man nynnar, man läser liksom och självklart Koran och så vidare. Så poesi är också bra på det här sättet. Ja. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Al-Aswad ibn Sari' som sa: Ya Rasulullah, inni madahtu Rabbi Azza wa Jal bimahamida. Jag har prisat Allah Azza wa Jal med att ära honom. Jag sa i min poesi. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam: Amma inna rabbaka yuhibbul hamd. Din herre tycker sannoliken om att upphöjas eller prisas. Walam yazidhu ala dhalika. Och det var hans korta svar till den här mannen. Och den här hadith är hasan. Så här finner vi att denna sahabi nämner att han då gör poesi där han prisar Allah Azza wa Jal. Poesi där han prisar och upphöjer Allah Azza wa Jal. Och profeten a.s. nämnde bara kortfattat att Allah tycker om att prisas. Det vill säga, Allah tycker om den här poesin. Allah godkänner denna poesi. Och jag godkänner denna poesi. Och det här kallas i sunna för el-iqrar. Vi har i sunna olika kategorier. När blir någonting sunna? När profeten al-islam har sagt någonting. Han säger, gör det här. När han gör någonting. Och när han godkänner någonting. Taib, så poesi är då tillåtet i islam och något som profeten Muhammed alayhi afdalus salatu wassalam har godkänt. Taib. Nästa hadith som berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu, där säger han att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt: لأن يمتلي جوف رجل قيحا حتى yarihu khayrun min an yumtala shi'ra. Hasi Rasulullah alayhi salatu wassalam, att en person fyller sitt inre med spyor som får honom att bli sjuk är bättre än att han fyller sitt inre med poesi. Och denna hadith finns i Bukhari, i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim. Taib, det här låter ju helt annorlunda, eller hur? Att en person fyller sitt inre med spyor så att han blir sjuk är bättre än att han fyller sitt inre med poesi. Så har vi inte att poesi är tillåtet. Vad menas då med denna hadith? Och hadithen sahih. Då säger ulema, hadithen betyder att en person överdriver och fördjupar sig i poesi och gör det till det viktigaste. på bekostnad av Koranen och Sunna. Yani han slutar läsa Koranen, memorera Koranen, han slutar läsa hadither, han slutar minnas Allah subhanahu wa ta'ala, utan bara fokusera på poesi. För en sån här människa är det yani bättre om han fyller sitt inre med spyor än det han har fyllt sitt inre med. Yani han har överdrivit. Och Imam al-Bukhari nämner denna hadith i hans bok As-Sahih under kapitlet Bab ma yukrah an yakuna al-ghalib 'ala al-insan al-shi'r. Kapitlet att det är förhatligt att en person yani vad kan man säga gör poesi till det viktigaste. Så att vad som menas med hadithen är att man överdriver. Och det finns såna människor som lägger allt för mycket vikt på just poesi och sen försummar de Koranen och Sunna och att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och här tänkte jag en fayda som ulema nämner. Här säger ulema, det här spelar ingen roll om poesin är bra eller dålig. Även bra poesi. Om det blir överdrivet på bekostnad av religionen så är det negativt. Vad ska vi då säga om folk som fyller sitt inre med musik? Finns inte sådana människor? De lyssnar inte på Koranen, går inte på durus, lyssnar inte på någonting. De lyssnar bara på musik 24/7. Och de kan alla de här nya låtarna utan till och går och nynna på dem. Och så många ungdomar, du vet, de kan inte vara utan. De måste hela tiden lyssna på någonting. De fyller sitt inre med musik. Hela deras huvud är som att det dunkar. Subhanallah. Vad ska vi då säga om dem? Om det här en person fyller sitt inre med god poesi, bättre att han fyller det med spyor. Vad ska vi då säga om en person som har fyllt sitt inre med den här shaitan-musiken? Allah al-musta'an. Författaren repeterar sen hadithen från al-Aswad ibn Sari som sa att jag var en poet och jag kom till profeten alayhi salam. Och han sa, ska jag inte få göra poesi där jag prisar Allah subhanahu wa ta'ala, där jag prisar min Herre? Och då så sa profeten alayhi salam, sannoliken så älskar din Herre att prisas. Och han yani nämnde ingenting mer än detta. Och vi nämnde den hadithen tidigare. Men här är tillägget att mannen då sa att han var en poet. Ja. Det berättas också här sen från Aisha radiyallahu anha att hon sa att Hassan ibn Thabit bad Rasulullah alayhi salatu wassalam om tillåtelse att få göra poesi mot el-mushrikin. Att själva innehållet skulle vara mot el-mushrikin. Yani i Mekka. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي yani bi nasabi, med mitt yani mitt släktträd och min relation till dem. Och då så sa al-Hassan la usallannaka minhum kama tusallu shi'ratu aw ash-sha'ratu min al-'ajin, att jag ska avlägsna dig från den poesin så som man avlägsnar ett korn från degen eller från brödet. Yani, du ska inte ha någonting med det att göra. Här kommer al-Hassan ibn Thabit, som var från de kända poeterna av sahaba, till Rasulullah alayhi salatu wassalam och frågar om tillåtelse att få göra poesi mot el-mushrikin. Yani i försvar. För de gjorde poesi mot muslimerna. Ahlul Quraysh var kända för poesi, eller hur? Araberna var kända för poesi. Att de var väldigt vältaliga och de kunde nämna 100 poesiverser, en person kunde komma ihåg dem. Det här var de kända för. Och då skickade Allah Azza wa Jal Muhammad alayhi salam med Koranen som var överlägsen allt form av tal och poesi och språk och verkligen knäckte dem. Och de kunde inte säga någonting om Koranen. Så att de brukade göra poesi mot muslimerna. Så al-Hassan kommer och frågar om tillåtelse att få göra här försvarspoesi, där han ska kritisera kuffar och deras kirk och deras yani sefa, deras idioti, deras statydyrkan och så vidare. Jag finner en fejda. Det här skulle många se som uppenbart. Varför ens fråga om tillåtelse? Gör poesi, försvara islam, eller hur? Men han gick till Rasulullah alayhi salam och frågade om tillåtelse. Vilket tyder på att det är bra att ständigt fråga ahlul ilm om det är passande eller inte passande. Och så vidare. Naam. Och då så säger då Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam, men hur blir det med mitt släktband till dem? Yani du ska göra poesi mot Quraysh och jag är från Quraysh. Du ska göra poesi mot Bani Hashim, vissa av dem som då är emot islam, och jag är från dem. Jag kommer inkluderas i din poesi. Och då säger Hassan, nej, jag kommer att avlägsna dig eller skydda dig, försvara dig från att inkluderas i poesin. Så som man tar bort ett korn från brödet. Så som man tar bort ett korn från brödet. Har ni sett när man köper bröd och de har lagt så här frön på brödet? Eller hur? Visst kan du ta bort fröet utan att någonting från brödet fastnar på fröet, eller hur? Och den här liknelsen var väldigt fin. För de säger till exempel, som Ibn Hajar nämner, han skulle säga, så som man tar bort ett frö från honung. Skulle inte honung fastna på fröet? Det skulle fastna på fröet. Men här, Jenny, du kommer inte ha någonting alls med denna poesi att göra. Så som det här fröet som man plockar bort från brödet, det har, finns ingenting från degen eller brödet kvar. För att den är så len och så fin. Taib. Så jag kommer då att befria dig från att inkluderas i denna poesi. Han nämner också ulema en tillfäda. Och det är att hadithen bevisar att en person ska försvara sin, yani sitt släktband. Han ska försvara sin familj, sitt släktband och sin bakgrund. En person ska inte gå med på att kränkas och förnedras. Att de säger att jag ska göra en poesi mot somalier. Jag ska göra poesi mot habashis eller mot din kabila. Och du bara, men det är okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Du ska försvara ditt land, ditt folk, din ära. Så länge det inte självklart är yani någonting som är från jahiliya. Som kuffar i Quraysh, de var från jahiliya. Och det är helt rätt att göra poesi mot dem. Så att hadithen bevisar då att en person yani försvarar sin nesab. Försvarar sitt släktträd. Ja. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet och det är bra att försvara islam. Det kan vara med texter, det kan vara med tal och det kan också vara då med poesi. Poesi som försvarar el-islam och försvarar muslimerna är någonting positivt. Författaren nämner sen från Hisham som berättar från hans far att han sa, jag gick till Aisha radiyallahu anha och talade illa om Hassan. Och då så sa Aisha, la tasubbu, svär inte eller förtala honom inte, fa innahu kana yunafihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, för han brukade sannoliken försvara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Och denna hadith är sahih, den finns också i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Ja. Den här mannen gick till Aisha radiyallahu anha och talade illa om Hassan. Varför? Allahu alam. Men Aisha gjorde det man ska göra då en muslim baktalas i din närvaro. Och det är att man ska försvara sin broder. Om någon baktalar en muslim i din närvaro så ska du försvara personen. Och du ska inte bara vara tyst och typ godkänna. För då blir du som medskyldig i detta baktal. Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt väldigt vackert, man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi naru jahannam yawm al-qiyamah. Att den som försvarar sin broder, kommer Allah att försvara från domedagen, från elden på domedagen. Och denna hadith finns i Tirmidhi och Sheikh Albani nämner att den är sahih. Och en annan hadith, man nasara akhahu al-muslim bil ghaib nasarahu Allah fi ad-dunya wal akhirah. Och den är mawquf. Jabir radiyallahu anhu sa att den som ger seger till sin broder i hans frånvaro i detta liv kommer Allah att ge seger i detta liv och i nästa liv. Och Sheikh Albani nämner att den är hasan. Yani du försvarar din broder bakom ryggen i hans frånvaro. Försöker någon kränka honom och sänka hans heder, då försvarar du honom. Allah kommer att försvara dig från helvetet Och Allah kommer att ge dig seger i detta liv och i nästa liv. Mashallah, mycket, mycket stor belöning i att göra detta. Och inte bara att Aisha radiyallahu anha försvarade och sa baktala inte honom. Utan hon sa att han brukade försvara Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och då säger ulema det här indikerar också på att när man baktalar en muslim i din närvaro och du försvarar personen, så gör du det genom att nämna hans goda sidor. Baktala inte honom. Han gör sina salah. Han fastar ramadan. Han går på durus. Han kanske har brister, men han har mycket goda sidor och så vidare. Och kanske också påminna personen om förbudet av att baktala. Att det inte är tillåtet i islam. Nej. Men vad Aisha här då syftade på, att han brukade försvara Rasulullah alaihi wasallam med sin poesi. Det är det därför författaren nämner hadithen i detta kapitlet, att det finns poesi som är hikma. Taib. Nästa kapitel, bab al-shi'ru hasanu ka hasani al-kalam wa minhu qabih. Kapitlet, att poesi är som tal. God poesi är som gott tal. Och dålig poesi är som dåligt tal. Och första hadithen är hadith Ubay ibn Ka'b, som vi har nämnt tidigare, att profeten alaihi salatu wasalam sa mina shi'ri hikma. Det finns viss poesi som är hikma. Yani inte all poesi är hikma, utan viss poesi är hikma. Och sen nämner han hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. Här säger Rasulullah alaihi afdalu salatu wassalam, poesi är som tal. Gott tal, hasanuhu, god poesi är som gott tal och dålig poesi är som dåligt tal. Yani poesi som handlar om Allah subhanahu wa ta'ala, som handlar om islam, som handlar om islamisk kunskap. Det här är någonting positivt. Det är som att du talar gott. Medans negativ och dålig poesi är som dåligt tal. Ja. Och det berättas också likadant från Aisha radiyallahu anha, att hon sa att poesi minhu hasanun wa minhu qabih. Det finns god poesi och det finns dålig poesi. Khudh al-hasan wa da' al-qabih. Ta den goda och lämna den dåliga. Och jag har lärt mig från Ka'b ibn Maliks poesi upp till 40 stycken. Inne 40, vad kan man säga, rader av poesi eller mindre. Så här säger också Aisha radiyallahu anha att poesi, det finns bra poesi och det finns dålig poesi. Ta det som är bra och lämna det som är dåligt. Och att hon själv memorerat poesi från Ka'b ibn Malik, som också var en väldigt skicklig poet. Ja. Och denna hadith och athar bevisade från Aisha radiyallahu anha att hon ansåg det var tillåtet med god poesi och förbjudet med dålig poesi. Och det här är viktigt för att det kanske låter upprepande, men det finns vissa ulema som är typ på åsikten att all poesi är dålig. Så att nej, det finns poesi som är bra, det finns poesi som är dålig, men samtidigt man ska inte gå till överdrift. Att man gör det till sin största fokus och sen försummar andra islamiska kunskaper som är viktigare, som vi nämnde. Ja. Och det nämns också här från Shureyh, från hans far, som sa till Aisha radiyallahu anha, brukade Rasulullah alaihi salatu wassalam läsa poesi? Och då så sa hon kana yatamathalu bi shay'in min ashir Abdullah ibn Rawaha. Han brukade ibland läsa poesi som Abdullah ibn Rawaha läste. Och då nämner han den här وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَلَّمْ تُزَوِّدِ. Och det här nämnde vi tidigare i denna bok för några veckor sedan. Så brukade profeten Ali Salam nämna just den här delen av poesiversen. Att de kommer till dig med akhbar, med nyheter som du inte yani, har letat efter. Och vad menas med detta? Den här poesin. Jo, att Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för dig folk som kommer att hämta information till dig utan att du behöver trötta ut dig i sökandet efter denna information. Taib. Yani, vissa människor springer efter information. Vad händer? Och shalakhbar och så vidare. Wallahi, i slutändan allting viktigt kommer till dig. Är det inte så? Ibland du sitter vid senaste nytt. Imorgon, du vill inte ens läsa det. Är det inte så? Så att i slutändan, Allah kommer hämta till dig folk som informerar dig om vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Ja. Och Sheikh Al-Bani nämner i Sahiha en hadith att kana idha istaratha, yani om nyheter dröjde så brukade profeten alaihissalam nämna den här poesin. Yani i slutändan Allah kommer hämta till dig folk som informerar dig. Naam. Tayyib. En fråga här. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرِ. Vi har inte lärt profeten Muhammed a.s. poesi. Hur förstår man den versen tillsammans med denna hadith? Hänger ni med? Och då nämner här Sheikh Al-Bani rahmahullah ta'ala att det finns ingen motsägelse mellan versen och haditherna. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَصْدًا مِنْهُ إِلَى الشِّعْرِ. För att profeten a.s. avsåg inte att yani, skriva eller att komma på ny poesi. Utan han använde bara andras poesi. Och det var också väldigt, väldigt ovanligt att han använde andras poesi. Och det här nämner också Hafidh ibn Hajar i Fath al-Bari. Det är skillnad på en person som själv är poet och skriver poesi och en person som ibland använder någon poesivers. Så han var ingen sha'ir. Han var inte känd för att han var en poet. Nej. Och sen nämner författaren igen hadith Al-Aswad ibn Sari' som sa att jag var en poet och jag sa ja Rasulullah, jag prisar min herre. Och då så sa han att Allah, din herre, tycker om att prisas. Och han sa ingenting mer än detta. Och det är tredje gången författaren nämner den hadithen. Men som Imam Bukhari gör i denna bok och i hans sahih, så repeterar han haditherna ibland i flera kapitel. För att hadithen tyder på flera saker. Och poängen, han vill få fram poängen, att poesi finns bra och det finns dålig poesi. Och det förstår man av denna hadith. Och hadithen kan tyda på någonting annat och så vidare. Så han nämner ibland en hadith i flera kapitel. Taib, och ibland nämner han, delar han upp en hadith i flera kapitel. Som i hans sahih. Jag tror vissa hadithen nämns mer än 20 gånger. Repeteras om och om igen i boken. Och det är bra att man som talib, som student, lär sig att yani, få ut så mycket lärdomar som möjligt från hadithen. Att en hadith betyder inte bara en sak, en bestämmelse, utan kan betyda 20-30 bestämmelser. Så att man lär sig detta, mashallah. Och då gäller det också, som vi har sagt innan, att man är vaksam och försöker förstå Imam Bukharis tabwib, yani själva namnet på kapitlet. Där finns hans fiqh. Vad är hans åsikt? Det finner du i ett tabwib, själva kapitlet. Okej? Okay. Ja. Taib, nästa kapitel. Bab man istanshada shi'r. Kapitlet, den som läser upp poesi. Och där berättas det från Sharid som sa istadhanani, nam, istanshadani. Profeten alaihi sallatu wasalam bad mig läsa poesi från Umayya ibn Abi Salt. Och jag läste upp poesi för honom. Och profeten alaihi sallatu wasalam sa hi. Tills jag läste upp 100 stycken poesiverser. Och så sa profeten alaihi sallatu wasalam, han skulle nästan bli muslim. Ja. Och den här mannen har vi också nämnt innan. Det var en man från Jahiliya som var jättenära på att acceptera islam. Och han var känd för att han hade den här goda poesin. Att han hade poesi om Allah Azza wa Jalls storhet. Han hade poesi om nästa liv. Poesi om att göra goda gärningar och så vidare. Trots att han var en person av Jahiliya. Och han var nära på att bli muslim. Men hans poesi var väldigt stark. Och den var väldigt god. Alltså den hade ett gott budskap. Och därför så sa profeten Alisam till den här mannen, Sharid, att han då skulle läsa upp till honom poesi. Och medan han läser så säger Rasulullah alaihissalam hi. Som betyder mer. Och hi är egentligen på arabiska i. Och wa hiya kalimatu al-istizada. Yani ett ord som används för att man vill ha mer. Ja. Och hadithen bevisar då att profeten alaihissalam tyckte om att höra på vacker poesi och att han då godkände detta. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att läsa poesi som icke-muslimer har gjort. Även om den är, alltså så länge den har ett positivt budskap och inte innehåller någonting negativt. Ja. Och det berättas också i Musannaf Abdurrazzaq från Abdullah ibn Zubayr, som sa att jag känner inte till någon från al-Muhajirin förutom att jag hörde honom läsa poesi. Yani det var en vana hos sahaba att läsa poesi. Nästa kapitel, vad som ogillas från poesi. Och där nämner författaren återigen hadithen Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att en person fyller sitt inre med kräk eller spyor är bättre än att han fyller sitt inre med poesi. Och vi nämnde ju där förklaringen med att det betyder personen som överdriver i poesi. Sen säger författaren kapitel Qawlullah azza wa jall wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun. Versen från surat al-Shu'ara, som är de sista verserna i den suran. Och det är också ett helt kapitel i Koranen, jag tror det är sura 26, som heter just poeterna. Yani Shu'ara, plural på sha'ir, yani poeterna. Och i slutet på denna sura nämner Allah då Azza wa Jal poeterna. Och han nämner här en athar från Ibn Abbas, wa shu'ara'u yatba'ahumul ghawun. Till slutet på versen då säger Ibn Abbas att versen upphävdes och det blev viss poesi som då var tillåten då alla säger illa alladhina amanu till slutet på suran. Här kan vi ta det kort här från Imam Sa'di. Wash-shu'ara. Yani, ska jag inte berätta för er om tillståndet av poeterna? Yatba'uhumul ghawun. Poeterna följs av al-ghawun. Och al-ghawun är de som går yani, en felaktig väg. De som är vilsna. Yani, poeterna är själva vilsna. Och de som är vilsna följer endast de som liknar dem. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ser du inte annahum fi kulli wadin yahimun, hur de i varje dal yahimun, yani hur de ändrar sig, Och dal betyder inte här ordagrant en dal som man står i, utan betyder här yani dalen av poesi. Hur de i sin poesi ständigt ändrar sig. Hur de är, vad kan man säga, yani instabila, opolitliga och lugnaktiga och falska i sin poesi. Du finner dem i sin poesi, en gång prisar de, nästa gång klandrar de. En gång är de ärliga, nästa gång finner du att de ljuger. Ibland finner du att de upphöjer en person, ibland finner du att de gör narr av en person. Yani deras, de har ingen karar, de har ingen rak linje som de går efter i sin poesi, utan de rättar sig efter publiken och för att då vinna de stora massorna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i beskrivningen av dessa onda poeter, وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, och de säger vad de inte gör. Och då säger Imam Sa'di, ej hada wasfu shu'ara, det här är poeternas yani egenskap och beskrivning, att deras tal inte är förenligt med deras agerande. Att de ibland säger väldigt vacker poesi som de sen inte lever upp till. Han kanske gör poesi om hur generös han är och han är snålaste människan. Hur modig han är i krig, du ska se mig som ett lejon och bla bla bla, och sen han är största fegisen. Ja? Hur han tycker om en viss person men han hatar personen. Ett poet förr i tiden gick in till kungen. Och kungen, du är så rättvis och du är så bra. Och sen han får sin påse med pengar. Stick, yani, du är sämst. Är det inte så? Yani, de är falska. Och som han alla idag, så mycket av det vi nämnde, musiken. Det är falskt, det är bara kedib. Lugn på lugn på lugn och falskhet. Att hävda sig själv och att ljuga. Hålla han mustan. Men sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ett undantag. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Och det nämns i tafsir. I Ibn Abi Shayba. Och Abd ibn Humayd. Att när Allah subhanahu wa ta'ala sände ner al-shu'ara, dessa verser, så kom Abdullah ibn Rawaha och Ka'b ibn Malik och Hassan ibn Thabit, tre stora poeter från Sahaba, kom gråtandes till Rasulullah alayhi salatu wassalam, och de säger: Rasulullah, Allah har sänt ner dessa verser och han vet att vi är poeter, vi har gått under. Och då sände Allah azza wa jalla ner de här verserna, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Yani poeterna är generellt dåliga och de har de här egenskaperna, förutom de poeter som är bra, de som tror och gör goda gärningar. Wa dhakaru Allaha katira, och de minns Allah mycket. Wa antasaru min ba'di ma dhulimu, och de yani försvarar sig själv när de har förtryckts. Och då säger här ulema att när man förtrycker dessa poeter med negativ poesi, så försvarar de sig själva med positiv eller med poesi. Yani försvarar de sig. Att det här är någonting bra och en god egenskap i islam. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att de som gör orätt, förtryckarna, dessa dåliga poeter, kommer att få se vilken munqalab, vilken plats, ond plats de kommer att få förflyttas till. Och vilket ont tillstånd de kommer att få förflyttas till i nästa liv. Ja. Författaren säger sen: Bab man qala inna min al-bayani sihra. Kapitlet, den som säger att visst tal är magi. Och där nämns en hadith från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att en man eller en beduin kom till profeten alaihi wasallam och han talade med ett väldigt starkt språk. Han var väldigt vältalig. Och då så sa Rasulullah alaihi salatu wasallam: inna min al-bayani sihra. Att det finns visst tal som är som magi, som är förtrollande. Och det finns poesi som är hikma, som är vishet. Ordet bayan inna min al-bayani sihra. Det finns viss vältalighet som är som magi. Ordet bayan kan vara ett väldigt positivt ord. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i början på surat ar-Rahman? Allamahu al-bayan. Eller hur? Att Allah lärde människan al-bayan. Taib. Och då säger här Imam Shinqiti i hans tafsir, den korrekta tafsir på denna aya är att Allah subhanahu wa ta'ala lärde människan att ge uttryck för hans tankar. Lärde människan att prata helt enkelt. Och vissa tafsir säger Allah lärde människorna språken. Och det är samma sak i slutändan. Allah lärde människan att tala. Och Allah nämner ju surat ar-Rahman, hans gåvor. Taib. För al-bayan betyder då i grunden egentligen att kunna uttrycka sig. Verbalt, att kunna tala. Men vad det syftas på i denna hadith är då al-fasaha, vältalighet. Att vara yani, eloquent, att ha ett väldigt högt och ett väldigt starkt språk. Det som på arabiska kallas för al-fasaha och al-balagha. Vältalighet och att kunna uttrycka sig på med det högsta och bästa språket. Vad menas med att viss vältalighet är magi eller är förtrollande? Yani, vissa ulema säger här att det finns tal som kan påverka som magi. Yani, det vill säga det finns magi som får falskhet att se sann ut. Eller hur? Någonting dåligt ser positivt ut. Det som är falskt ser sant ut. Och samma sak kan en person göra med vackert tal. Han kan komma med sin retorik och sin vältalighet och försköna någonting som är helt värdelöst. Eller hur? Han kan komma med jättemycket argument och starka ord och du står där och fattar hälften av vad han säger. Men det låter jättebra. För sättet han lägger fram det på, hans ord han använder och han kanske kör, det finns forskning och så här många procent och hit och dit och du blir helt tagen. Ja, det är som att han har förtrollat din hjärna, ditt förstånd. Så det finns tal som är som förtrollande. Och också, de säger att det liknas vid magi då det gärna lika snabbt påverkar människan. En person som utsätts för magi kan snabbt bli påverkad. Gärna de som trollkarlarna på Firauns tid fick repen att se ut som ormar. Direkt. Gärna fick de någonting att se ut som någonting annat. Att samma sak kan det vara med tal. Att du står fast vid någonting och någon kommer att försköna sitt tal och du ändrar det direkt. Trots att det han säger är fel. Och det finns också vissa ulema som säger att profeten al-Islam, jag tror de flesta nämner här att han menar på ett negativt sätt. Att den här vältaligheten kan vara bedragande. Men vissa ulema säger att han menar här på ett positivt sätt. Yani kolla på styrkan av språket. Hur det kan påverka människan. Wallahu alam. Men utan tvekan, yani negativt tal som förskönar falskhet är negativt som en form av magi. Nam, sista hadithen för idag. Bab ma yukrah min ash-sha'r. Kapitlet vad som ogillas från poesi. Där berättas det från Aisha radiyallahu anha att profeten alayhi salatu wassalam sa inna a'zama an-nasi jurman insanun sha'irun yahju al-qabila min asriha wa rajulun intafa min abihi. Här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att från de människor som har den största synden och Ibn Majah som har gjort den största firja, yani påhoppet eller lugnen, är en person som i sin poesi attackerar en hel stam. Yani omfattar alla med sin poesi. Och en man som avsäger sig hans yani tillhörighet, hans yani, han avsäger sig sin far, sina fäder. Och den här hadithen nämner Sheikh al-Bani att den är sahih. Taib. Från de värsta av människor som har den, en av de värsta av synder, eller firja, som har gjort en av de värsta påhoppen, är en person som med sin poesi attackerar en hel kabila, en hel stam. Och den här hadithen lär oss en jätteviktig punkt. Det är att man ska vara försiktig med att generalisera, som vissa gör. Hadithen nämner poesi, men wallahi, det är haram att göra det i sitt tal också. Och det här är tyvärr väldigt vanligt, att folk ibland generaliserar, och de säger, just när det kommer till poesi, och ibland liksom, min kabila är bättre än den kabilan, och våran kabila har dessa goda egenskaper, och deras kabila har dessa dåliga egenskaper. Den hela kabilan har dåliga egenskaper. Och ibland ändå värre, ett helt folk. Ja, ett helt folk. Yani de, folket är så där. Ett helt land. Och det hör man ibland. Folk säger nej. Och ibland, folkslag. Vissa säger araber. De hatar araber. Och vissa hatar afrikaner. Är det inte så? Och vissa hatar turkar. Och vissa hatar kurder. Och vissa, yani fram och tillbaka. Allah musta'an. Och sen de fördömer dem, förtalar dem, kritiserar dem. Och yani, alla på en gång. Så araber, de är falska. Och de är så, och de är så. Subhanallah, vet du hur många människor du har baktalat när du säger så? Ja? Hur många miljoner människor du har baktalat? Och vilken synd du har fallit in i. Jättefarligt. Och samma sak det här med folkslag. Folkslag, qabail, och den här stammen, de är si och så. De är alla snåla och de är alla hit och dit. Nej, man ska vara jätteförsiktig med sånt. Now, ibland kanske vissa folkslag kan ha vissa utmärkande drag eller egenskaper och så vidare. Men man kan inte dra alla över en kant. Det är inte tillåtet. Det får man absolut inte göra. Så att den här, det är jahiliya. Att attackera en hel stam, ett helt folk på det här sättet. Och det är absolut då inte tillåtet. Och han nämnde sen också en person som avsäger sig eller tar avstånd från sin far. Det vill säga, han ljuger och säger jag är inte son till sin far. Det är också en av de största av synder i islam och nämns bland al-kabair. Att tillskriva sig någon annan än sin far. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala udruhum li abaihim, att tillskriv dem till deras fäder. Vem din far än må vara. Det är inte tillåtet att ljuga. Taib. Och därför är det inte heller tillåtet att byta efternamn. I islam tillskriver man en person till hans far. Att du är Abdullah ibn Muhammad ibn Zaid och så vidare. Då får du inte hitta på ett annat namn. Att du är Abdullah ibn Ahmed eller någonting sånt. Utan det måste vara att du tillskriver dig din far. Och det är också självklart tillåtet att det är farfar och så vidare. Men om du frågas, är han din far? Måste du svara. Och det spelar ingen roll om han är största shaitan. Fanns det inte sahaba som var son till största mushrikin i Mekka? Och han hette ändå Ibn Fulan. Son till Fulan. Annars, man tillskriver sig sin far. Vem det än må vara. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.